Hallå! Välkomna tillbaka till Kompilator där jag idag har med mig Johan Kronberg. Välkommen!
Tack så mycket!
Jätteroligt att ha dig här. Du är en ny röst i podden så du får jättegärna berätta lite om vem du är.
Ja, är en software architect till yrket. Jobbar på Tieto Övry på en del som heter Create. Och ja, men så långt som jag har koll där så kör vi den här byråstilen kan man säga. Jobbar med webbplatser åt kunder i liksom in-house team oftast. Och där har jag väl också då en liten del som det vi kallar Learning Community Lead för .NET-utveckling. Och försöker där liksom kurera lite material och hålla mig up-to-date på .NET. Men på den liksom mjukvarubiten också har jag lite så här hobbyprojekt på gång, lite open source. Bland annat då en static site-generator och lite annat. Något nugget paket för Optimizely CMS. Hos Optimizely har jag också någon gång långt för länge sedan fått deras MVP-hatt. Så det är väl en produkt av deras CMS som jag har jobbat mycket med genom åren. Och annars ja, har jag två barn på lågstadiet, bor i Stockholm.
Jag kopplade först långt senare, men att du, jag har läst din blogg, Krompako.
Precis.
Ja, för jag jobbar också mycket med Optimizely och Episerver som det hette förut. Och jag har sprungit på dina artiklar där. Och det var först senare som jag klickade att det var en och samma person. Så kul att få prata med dig. Anledningen till att vi är här idag är att du på LinkedIn innan jul någon gång postade den här meningen. For some hard to understand reason, many .NET influencers inom citationstecken has failed to pick up on that how much nicer is having a component model how much nicer having a component model is compared to what was available in the CS HTML views of MVC and Razor pages. Och det resonerade väldigt mycket för mig, med mig. För jag har tittat en hel del på Blazor senaste året. Och jag gillar verkligen komponentmodellen som finns där. Jag är inte förtjust i hostingmodellen. Och jag skulle vilja att komponentmodellen från Blazor flyttade tillbaka till Razor Pages. Och ja, MVC till och med. Och jag är nyfiken på att höra vad dina erfarenheter är inom det området.
Ja, när man, alltså till viss del finns väl redan det där sedan .NET 8 lanserades. Och Microsoft är notoriskt dåliga på att namnge saker. Kallar ju det här läget för Blazor Static SSR.
Mm, just det.
Och där kan man ju, ja, till exempel kan man ju koppla bort helt Blazors JavaScript. Och då får man ett liksom helt vanligt server-side webbramverk.
Mm.
Men där du har kvar är ja, ändå namngivning Razor Components. och ja, men det finns lite andra finesser där också. Du kan posta formulär på gammalt klassiskt vis. Det finns med sånt anti-forgery protection såklart när du gör det. Och du kan också, vilket är väldigt trevligt, ta sådana här Razor-komponenter och instansiera dem och rendera ut dem lite oavsett var du befinner dig. Det kan vara i liksom testprojekt eller konsolprojekt.
Mm-hmm. Och få här, liksom en HTML-sträng rakt upp och ner.
Ja, och det där är ju då något som är väldigt mycket mer elegant än hur det var i Razor Pages MVC. Då behövde man ju så här 7 olika kontexts, olika karaktärer, instansera dem på lite luriga vis. Och hade du tur då kunde du liksom rendera en CSHTML utanför och spinat-kontexten liksom. Men det där är något de har förenklat mycket då. Och det finns även Amazon.NET 8. Både ett sätt att skicka ut sådana komponentresultat från en gammal klassisk MVC-controller.
Mm.
Eller från en sån här nyare minimal endpoint, eller vad de kallar dem, de här mer
lättviktiga,
snabbare endpoints som man kan skapa upp. Så att de har ju, man märker att de har liksom börjat ha någon sorts vision. Men jag tror väl det omedelbara behovet de försökte lösa där var ju att man inte skulle behöva växla mellan Razor Pages och, utan att man skulle kunna göra, ja, men mer en sida som kom från servern som liksom följde samma, ja, metodik och syntax som de mer sen interaktiva Blazor-komponenterna har eller hade.
Det pågår ju definitivt nytändning av serverrenderade sajter och webbappar. Inte minst drivet av HTMX popularitet. Senaste, jag har ökat jättemycket senaste året, senaste 2 åren. Och just .NET har inte riktigt hakat på den trenden. Jag vet att Django har, både Django och Go är väldigt djupt, jättepoppis med HTMX i de stackarna. Men visst har du erfarenhet av HTMX också, och att använda det i .NET?
Ja, absolut. Jag skulle säga att det är väl min liksom favoritsetup idag, är just sån här, ja, men Blazor Static SSR-sidor och komponenter, men inte de interaktiva Blazor-delarna.
Mm.
Som jag tycker kanske lider av samma problem som sparanverken i JavaScript-världen har. Att det liksom överkomplicerar saker som är ganska långt kan hållas rätt enkla ändå, tycker jag. Ja, så man då, ja, man använder Blazor men inte de interaktiva lägena. Och sen tar man bort Blazors JavaScript-referens och istället lägger man dit HTMX. Och jag gillar också det ackompanjerande biblioteket TypeScript. Så det tycker jag är trevligt att ha båda de med i lösningen. Och sen Tailwind CSS har också varit en liksom favorit sen väldigt långt tillbaka. Och ja, men där någonstans har vi väl min favorit-setup just nu.
Ja, kan vi prata om HyperScript i några minuter bara? För jag är ett jättestort Carson Gross-fan. Jag gillar väldigt mycket det han skriver, hans filosofi kring mjukvara. Och han ligger ju bakom HyperScript också. Men jag har faktiskt inte, jag vet att det existerar, men jag har inte tittat så mycket på det. Så vad är liksom pitchen för HyperScript?
Ja, men man kan väl tänka som där Tailwind CSS är någon sorts okej sätt att ha inline styling. Lite hårdraget, men så är väl HyperScript ett sätt att ha inline-skript, JavaScript, nära platsen där det används, så att säga. Så den här liksom setupen tillsammans, ja, men det blir väldigt hög grad av locality of behavior. Så att man har allt samlat i sin komponent, och HyperScript, ja, men väldigt kortfattat, och så lägger man dit ett dataattribut. Det finns också någon sån här lite fulare shorthand med bara ett underscore. Det är inte helt i HTML, men det ser snyggt ut. Och sen är HyperScript i sig då en sorts förenklad, mer talspråksaktig JavaScript-dialekt. Där man kan göra enkla handgrepp som man brukar behöva göra, till exempel toggla någon klass. Eller, ja. Man kan även, ja, man kan göra mycket i en sån liten klump då, men man lägger det i ett dataattribut och på det elementet man lägger så har man såklart väldigt snabb access till just det elementet. Och sen likt HTMX då så liksom jackas det upp när det händer något eventdrivet. Liksom, det ligger inte där och förstör annat. Så både HTMX och HyperScript är ganska tacksamma att lägga det i äldre lösningar eller liksom lösningar där det ligger annat men som kanske har blivit daterat eller, ja, eller att man redan har något då, färdig komponerat som man vet funkar bra. Båda biblioteken är rätt små och sådär. Och det finns några så här bryggor emellan också så att de funkar bättre tillsammans än vad det gör att till exempel lägga in Alpine JS, tycker jag.
Ja, och Alpine JS, jag tittade på det i ett projekt och det var förvånansvärt tungt liksom för vad det gjorde. Eller det gör mycket mer än vad man tror att det ska göra vid första anblicken.
Jag har inte använt det jättemycket, eller inte alls. Men jag har tittat på det och jag vet att det är en populär kombo just med HTMX. Men där kände jag att HyperScript passade mig bättre.
Hyperscript.org är adressen och kommer lägga länkar till det i show notesen såklart. Men det var före min tid, men som jag förstår det så är det inspirerat av HyperCard som var... Det var synd att den programmeringsmodellen inte slog igenom, för när jag läste på om det så det är väldigt... Det är ungefär som Visual Basic. Det är lite rita program och liksom skriva väldigt enkel kod för att koppla ihop delar av det. Ja, nu blev jag taggad på att titta på HyperScript.
Ja, jag tycker det har något också att liksom både liksom dina Tailwind CSS-klassraddor eller din liksom HTMX-komposition av sådana attribut och liksom lösningar du har tänkt ut. Och sådana här små HyperScript-block. Då. Ja, men båda de har, eller alla de tre har en rätt så här stor grad av portabilitet. Man kan flytta dem till andra stackar och andra tekniker liksom för hur man bygger sin HTML. Och även då som jag nämnde, äldre saker. Passar de också rätt bra att bara lägga till och så kan man rulla framåt på det. Där, ja men kanske då, vad ska vi ta, Next.js eller för den delen Blazors interaktiva lägen, där vill de väldigt mycket att man gör allt på deras vis. Här får man någon sorts liksom, separation och portabilitet som jag tycker har något.
Ja, och det som jag upplever det också, i alla fall med HTMX, är att till skillnad från Next.js och Blazor så försöker inte den gömma HTTP så mycket, utan det är den Next.js har jag inte jobbat så mycket med, men Blazor har jag jobbat en hel del med, och det är väldigt mycket man ska abstrahera bort att HTTP är ett stateless protokoll som man lite som de gjorde med webforms också, vilket funkar väldigt bra, men tills det inte funkar alls helt plötsligt.
Ja, det är precis. Det är väl lite samma. Det här kan man väl likställa med att jobba med webforms, fast kanske inte lägga ut det där formuläret runt hela sidan och säga att det är runnet server. Och sen, men du kunde ju använda webforms och göra saker som liksom var mer HTTP-nära.
Just det.
Men då tappade man ju bort alla de där, ja men, kontrollerna som det hette då, som krävde vissa saker. Medan de kontrollerna som kanske ändå var trevligast att använda funkade lika bra utan att de låg ett sånt stort serverform. Liksom.
Till webforms försvar så måste jag jag har säkert gjort det förut, men jag måste återigen pusha för sajten macmaster.com, som är typ den snabbaste sajten på hela internet, och den är byggd med webforms och jQuery. Och den är, det är jätteroligt att se sådana här programmerar influencers upptäcker den här och liksom de fattar inte hur den kan vara så snabb.
Ja, när jag var inne där och klickade också när ni nämnde den i modemodemet. Men det var väl också, det kändes som den, de använde en hel del så HTMX-liknande fragmentutbyten.
Ja, precis, exakt. Det känns som att de har byggt väldigt mycket liksom egna, det är inte på långa vägar vanilla webforms. Men här och var så ser man en ASPX-ändelse.
Ja.
Ja, jag tyckte det var väldigt roligt att höra om din erfarenhet av just kombinationen Blazor Serverside HTMX och även HyperScript. Jag har gått och haft en hang-up på, jag har velat prova HTMX men jag har liksom inte hittat rätt väg framåt. Så den här, det som du berättar nu, att man kan rendera komponenter i kod blev ju väldigt intressant. Och det är ju, har du använt det här i något projekt själv? Eller är det liksom en proof of concept?
Nej, det här vi har levererat saker på det viset. Och även i de andra Blazor-lägena ska jag säga också. Men det här är kanske den jag tyckte var roligast att jobba med. Ja, men då körde vi just på sådana här minimal endpoints. Så att det blir någon sorts kombination där av att man också kan, man kanske i ett första läge renderar komponenter där de ligger i en, liksom, i en Razor component som har det här page-direktivet och kanske berättar vilken route den har.
Just det.
Men sen om man gör mer, till exempel HTMX-operationer, HTMX-post eller get eller vad det nu kan vara, delete. Ja, men då använder man, då kanske man väljer ut en specifik komponent och så bara byter man ut den från den minimal endpointen och som inte svarar med ett stort HTML-dokument utan bara med den lilla biten som,
just det,
som behövs. Så jag tyckte det var ett rätt trevligt sätt att liksom hålla bra ordning på allt utan att behöva liksom växla modell heller, utan man kan då åstadkomma både sådana här fragment och använda komponenterna på det här trevliga viset som Blazor erbjuder. Alltså fort komponenten finns i lösningen så finns den använda typ av properties och alla de här både slottar och namngivna slottar funkar. Det finns några saker att som är bra att känna till när man är Blazor Static SSR-läget. Så finns det ju några så här arv från när att komponenter borde vara mer interaktiva än vad de är i det läget så att säga. Och som de inte har lagt till någon form av hantering för. Så att om du har till exempel en page eller en mindre komponent som har en sån här uninitialized async, viktigt att lägga till då. Och så gör du awaita något in i den där metoden, men direkt när du gör det så då tröskar Blazor vidare och renderar saker utan att ditt anrop har gått klart. För de tänker ju då att det är ett interaktivt läge så då kommer vi komma tillbaka här och rendera en andra gång. Och då kommer den där datan finnas där. Men i Blazor Static SSR så bara, det som sker efter man påbörjat ett asynkront anrop, det bara försvinner ut i rymden. Liksom. Det blir inget av det. Så där får man vara lite innovativ. Då. Men någonstans i botten där så är det helt vanlig ASP.NET Core, eller vad man nu kallar det nu för tiden. Men där man har, det finns möjlighet att köra middleware som man förväntar sig. Alla såna här, det är enkelt att koppla in OpenID Connect. Så egentligen allting man kan förvänta sig där, det är ju att det är lite begränsat med samples. Till exempel om du ska ha då inloggning som en del av applikationen. Där du kanske kan få en massa sådana filer uppskavade automatiskt i Microsofts liksom startpaket.
Just det.
Där tror det finns en lucka just nu. Och där är det ju också då att de, ja, men de tänker sig att man ska köra Blazor fullt ut, så att det här lilla gerilla initiativet har inte lagt så mycket kärlek på liksom.
Mm. Jag undrar hur Microsoft kommer att agera med Blazor. För de känns som att de måste ha koll på att HTMX och den typen av utveckling börjar bli populär. Jag undrar om de har några tankar på hur de kan göra SSR-läget i Blazor ännu mer attraktivt.
Ja, alltså man kan ju de här varianterna jag nämnde där, man kan skicka ut en Razor component från en controller, från en minimal endpoint, eller för den delen renderar den rakt upp och ner i ett konsolprojekt eller i ett testprojekt.
Mm.
Men där finns ju inte interaktiviteten. Så där har de problemet liksom åt andra hållet.
Mm.
Men jag tror de är lite varse. Det finns ett, jag vet inte om du har tittat på det, men det finns ett projekt eller ett repo som heter HTMX or.
Ja, det är nu glömde Hansen, Egil.
Egil
heter, ja, precis. Och han var med i Kompilator för ganska exakt ett år sedan och pratade om just. Han höll på med det. Då var det inget repo, utan det var en tråd på HTMX-discorden. Jag har faktiskt inte kollat sen det blev ett repo. Har du testat det?
Jag har testat det och kikat runt lite och även lånat lite. Fått lite små snippets och idéer därifrån. Det jag kan tycka om hans liksom helhet är att han går in lite väl djupt och bryter sig in i lite läskiga saker. Typ hur man renderar saker och hur man... Ja.
Mm.
Men han har någon sorts... han kan göra lite sådana här... Bryta ut saker ur en pågående rendering, lite beroende på vilka HTMX-headers som finns.
Mm.
Lite sådana, han har mer saker för sig. Jag har hållit det lite mer enkelt och lutat mig mer mot hur det funkar liksom out of the box. Men det är absolut ett intressant projekt.
Ja, för jag uppfattade som att han hade ambitionen att det skulle liksom bli en drop-in replacement, och så typ får man automatiskt Blazor över HTMX.
Ja, han har försökt att bygga upp samma sådana här demosajter som vanlig Blazor har.
Mm. Det var ett ambitiöst projekt, måste jag säga.
Har det är du absolut tittat... ett projekt att bevaka och hålla lite koll på.
Mm.
Han har också just det här kring jag nämnde där med den här... Ja, jag tror hans ingång var inte det här problemet med async och att första renderingen...
Mm.
Går ut i tomma intet. Men han har en issue i Aspnet Core-repot som han kallar för Stateless Blazor Components.
Okay.
Hans ingång där är mer att man ska kunna bara berätta att det här är en stateless component och då kan man liksom vinna lite i prestanda.
Mm.
Men jag hoppas ju också då att kanske om den kommer in i .NET 10, som jag tror är liksom nästa chans för den att komma med någonstans.
Mm.
Att den också skulle lösa det här problemet jag beskrev. Att man kan berätta att jag kommer bara rendera en gång. Så att det är bäst att du gör klart hela uninitialized först.
Just det. Jag skulle vilja prata lite om ditt open source-projekt som heter Record Collector. Som är en statisk site-generator. Och... Det var ett ovanligt namn för en statisk sajtgenerator. Hur kommer det sig att du valde det?
Det är väl någon sorts tribut till skivsamling.
Mm.
Skivsamlande, kanske man säger. Mm. Ja. Att sådana här content-filer och typiska markdown- eller HTML-filer med lite sådana här metadata högst upp.
Mm.
Att det är en sorts record. Och att... koden sen samlar ihop det och gör något med det liksom. Ja. Behövde ett namn.
Det var ett bra namn. Skivsamlande är en Det är en väldigt rolig hobby. Kan varmt rekommendera det. I dessa tider av när allting ska streamas så är det trevligt med en fysisk artefakt.
Absolut.
Och i, som jag förstår det, så i det projektet så använder du en hel del av det som vi har pratat om senaste halvtimmen.
Ja, ganska nyligen så bytte jag ut. Jag hade använt den här Hotwire-approachen från Basecamp-gänget där med biblioteken som heter Turbo och Stimulus.
Mm.
Men ja, det här är ju liksom produkten i det här liksom projektet är ju en statisk webb, så att det är inte så mycket dynamik som behövs, med det i alla fall byggt upp en så här klassisk liksom hamburgermeny med Stimulus. Och sen använde jag Turbo för att få de här, ja, att inte hela dokumentet kastas bort, utan att det är lite mer så här sparkänsla i navigationen.
Mm.
Ja. Men där bytte jag ut då ganska nyligen det mot HTMX och HyperScript. Så att det finns med där, men det är ingen avancerad användning där. Och man är ju heller inte på server-sidan så när det projektet har gjort sitt jobb, så att säga.
Mm.
Men det finns lite sånt. Man kan låna själva liksom NPM-paketsetappen där. Om man gillar Tailwind 4 och HTMX och HyperScript, så får man något som sitter ihop där och som ger en bra developer experience, vill jag påstå.
Just det. Just Tailwind. Hur har du löst det där? För när jag sitter med .NET-projekt så försöker jag in så långt som möjligt undvika att blanda in NPM. Och ibland går det inte. Tailwind var ett sånt exempel. Men jag vet att de har ju släppt en standalone executable. Där de förvisso rappar NPM, men man får det som en liksom en exe på Windows eller motsvarande i andra operativsystem. Vilken approach har du valt?
Ja, nej, men jag gillar ju deras standard CLI, så den använder jag. Men jag använder NPM som någon sorts transportmekanism för deras paket och nya versioner och sådär, så jag inte behöver göra en manuell download.
Mm.
Men jag kör ju deras CLI för att starta watchen, så att säga.
Just det.
Jag håller isär det, så min typiska approach där är väl att jag använder VS Code om jag ska trixa mycket med Tailwind-klasser och markup. Ja, men då startar jag allting i VS Code och har liksom en så här splittad terminal där i botten och så här, både
just det,
Tailwind-watchen och .NET Watch Run där, och då kan man liksom jobba upp det. Men jag kanske har varit i Visual Studio eller Rider först och sett till att liksom datan finns på plats etc. Liksom.
Och det är för att du tycker att Tailwind-verktygen är bättre i VS Code, eller?
Absolut. Nu har jag inte tittat in, men senast jag kollade så var både den... Det fanns någon extension till Rider och det fanns en till Visual Studio också, men ingen var liksom en officiell plugin.
Mm.
Och båda såg ut att funka hjälpligt först, men sen gjorde de att bara saker kraschade.
Ah, okay.
Ja. Så den officiella Tailwind-pluginen till VS Code är mycket bättre.
Okej, det finns en officiell till och med. Det
är... Ja.
Mm.
Och den tolkar, och den kan tolka både gammal så här Tailwind-config JS, och den kan tolka det här nya CSS-liknande systemet för konfiguration som finns i Tailwind 4.
Mm.
Och sen då känner den igen vad du har spesat där helt enkelt, och allt dyker upp då i...
Just det. Liksom.
Och då visar den också, det är väl det som är det bästa med den extension-varianten som finns i VS Code, just att den visar liksom vad CSS:en bakom varje klass är också, som man liksom lär sig.
Okej, okej. Då borde jag testa den. Jag har faktiskt undvikit VS Code ganska länge, men... Det lät ju som en, man kan ju, det är ingen som säger att man måste sitta med en och samma hela tiden, precis som du säger. Man kan ju faktiskt hoppa till, man får det bästa från båda världarna.
Ja, det är väl inte helt optimalt skulle gärna önska att ett verktyg kunde allt. Men...
Mm. Jo, apropå det, hur funkar Hot Reload i .NET med din approach?
Ganska bra. Just i Record Collector, så det har jag försökt. Jag har försökt starta lite issues och feature requests. Och så, för den lyckas inte bevaka de statiska filerna som är grunden. Alltså själva content-filerna, det som sen passerar igenom .NET-lösningen. Och blir någon sorts, tillsammans med mallen, liksom en färdig sida.
Mm.
När man ändrar i dem hade jag gärna önskat att man kunde typ kontrollera hot reload lite själv, att man kunde skicka en signal. Men nu ändrade jag innehållet i en artikel, den som jag har framme i browsern. Varför laddar du inte om den?
Nej, just det.
Record Collector fattar ju det och nollar cachen, så refreshar browsern så har du rätt innehåll. Men det hot reload där fungerar ju bara bra så att säga, när du ändrar i mallarna.
Mm.
Men inte i så att säga innehåll. Men ja, generellt är min erfarenhet att hot reload funkar bättre med .NET Watch Run startat via terminalen rent så här generellt, men då är det ju vanlig Visual Studio bort sig. Ja.
Mm.
Och Rider är någonstans mitt emellan, den kanske är den som känns mest robust, men ja, inte helt perfekt heller.
Ja, inte helt perfekt, summerar min erfarenhet av Hot Reload i .NET ganska bra.
Håller med. Men man märker ju improvements hela tiden också.
Mm.
Varje sån där...
Absolut, absolut. Det kan jag verkligen hålla med om. Om man har byggt sin webb med Record Collector, vad finns det något lätt sätt att deploya den här sajten som man har byggt? För visst spottar den ur sig bara liksom helt statiska HTML-filer och assets, antar jag, som bilder och fonter och...
Ja, absolut. Om du har kvar din home.svipnet så kan du skicka dit den. Jag tycker kanske att Netlify är de som har bäst. De har även sån liksom byggmotor för statiska sajtverktyg. Mm. Så att liksom själva bygget går hos dem också. Men man kan också bygga på GitHub Actions. Och så får man en zip-fil med sin statiska webb som du kan också då skicka till Netlifys API. Du kan väl använda Vercel eller Cloudflare Pages eller precis vad du vill. Jag tycker Netlify har de har i sin sån här build image då, som bakar ihop allting, så har de lite så här trevliga plugins också, att man kan göra tillgänglighets automatiserad kontroll av lite sånt, HTML-validering. Den kan också kolla så här brutna länkar och lite sånt. Och det gör den hela ditt kit. Så att du vet att du inte har förstört något. Och den jobbar ju liksom hela tiden med kompletta sajten. Så att du vet om den, att den är okej. Okay. Sen tror jag när den åker ut. Då gör den lite så här diffa. Så att den bara lägger de filerna som det har hänt något med. På själva körplatsen.
Okej.
Okay. Men det finns ju också att du kan skicka till en så här slott. Och du får som en preview-adress. Det går att sätta upp på lite olika vis. Men Netlify har bra stöd. Och man kommer väldigt långt med deras gratispaket också.
Vad mycket det har hänt med Netlify sen jag tittade på det för ett par år sedan. För då var det verkligen bara ge oss en GitHub-URL och få en URL till din sida tillbaka. Men nu låter det som att de har byggt på plattformen väldigt mycket.
Ja, man kan ta hem deras build image också och starta den i sin egen Docker-miljö och se vad den gör.
Okej.
Okay. Om man vill vara så avancerad. Men det finns i Record Collector-repot där man behöver bara markera ett sånt här shell-script som executable, men där det ligger en liten snutt som tar hem rätt .NET-version och se till att build image kan liksom baka ihop allt.
All right. Väldigt väl dokumenterat i repot också, så det jag testar det. Jag tänker göra det. Jag behöver en ny sajt för mitt bolag, så det jag ska absolut titta på Record Collector. Om de som lyssnar är jättesugna på att se hur det här ser ut i praktiken, bortsett från Record Collector såklart, vad har du tips på fler ställen som de kan kika på?
Ja, nej, men jag har på dagtid satt ihop ett annat, kan jag kalla det, boilerplate-projekt där de här sakerna ligger med. Där finns det också det här trevliga Fluent Validation-paketet, och det finns exempel på hur man kan använda det i ett vanligt liksom, server formulär.
Mm.
Record Collector är ju mer dumt. Dumt projekt, så det är bara ut med en statisk webb.
Mm.
Det jag kallar det .NET Opinionated Blazer. Så att man förstår att det är något annat där. Men lägger med länken i noteringarna.
Ja, precis. Och jag ser mycket fram emot att kika på det. För jag älskar att ta genvägar. Och det är jätteskönt när någon annan har gjort tankarbetet åt mig. Så jag ser verkligen fram emot att titta igenom hur det är uppsatt.
Yes, det är inte jättemycket där i. Men små exempel på hur saker kan funka. Det finns också där i någon sorts embryo till en sån här storybook-liknande funktion som itererar ut alla komponenter i lösningen.
Mm, okej. Okay.
Som jag kanske hoppas att någon kan ta vidare vid tillfälle. Gör något bättre med. Men det är också en intressant möjlighet om man får när det är så enkelt att hantera de här komponenterna på olika sätt.
Det kan jag känna saknas i .NET-ekosystemet, den typen av verktyg som React-världen är mycket bättre på, måste jag säga. Så spännande, det ska jag absolut kika på och det hoppas jag lyssnarna också gör. Ja, Johan, tusen tack för att du ville komma och prata webb i .NET.
Ja, jättekul att jag fick möjligheten.
Och jag tror att det kommer definitivt ha ett uppföljningsavsnitt om ett tag. När jag har tittat närmare på reporna som du nämnde. För jag kommer säkert ha massa uppföljningsfrågor. Stort tack för idag.
Tack så jättemycket.
Vi ses och hörs. Ha det fint. Hej.
Hej.